Ja, hej och välkomna till Englandspodden här på Silly i Sverige. Det är jag, Rasmus Hammarström, och jag kommer vara er programledare för kvällen. Och tillsammans med mig finner vi idag Sebastian Persson. Välkommen.
Tack, tack, tack.
Och även Christian Sundqvist har gjort oss sällskap idag. Välkommen.
Ja, hallå där.
Vi ska köra igång direkt, tänkte vi. Ingen anledning att spilla tid här. Vi ska börja med att snacka om ett stekheta Tyneware-derbyt mellan Newcastle och Sunderland, för er som inte är pålästa angående Tyneware. Det var en ganska intressant match, måste jag ändå säga, Sebastian. Eller vad tycker du?
Ja, jag skulle gärna vilja beskriva det som en smått otrolig match. Det här Tyneware-derbyna i nordöstra England har ju lång tid tillbaka gjort sig kända för att vara ett par väldigt fysiska derby och matcher där mycket känslor speglar de här tillställningarna. Och så var det även fallet i söndags då Newcastle tog emot Sunderland på St. James's Park i en smått otrolig match. Dicanio hade en viktig roll vid sidlinjen, där han både gjorde ett par bra byten i slutet av matchen, men även ledde sitt Sunderland med både passion, vilja och ett par fantastiska målgester som han bjöd på efter både Adam Johnsons mål och slutligen även Vågens fantastiska fullträff där i slutet av matchen. Men för er som inte vet så segrade till slut Sunderland med 3-0 då, efter mål av Cezeignon, Adam Johnson och slutligen då David Fogan med en riktig praktträff i bortre krysset. Så det var en riktigt, riktigt bra match.
Ja, 3-0-målet var ju verkligen något som fick publiken att göra vågen. Nej, den var åt helvete. Jag tänkte ändå också på att Newcastle hade ett kvitteringsmål som blev bortdömt, möjligtvis felaktigt som det visar enligt reprisbilderna. Eller vad tycker du om det? Det var ju ganska avgörande också för matchen.
Ja, jag tyckte väl att det var ju på gränsen, men det är ju domaren som sköter det och alla domare kan ju göra fel. Så att, men samtidigt tror jag inte det hade påverkat matchen särskilt mycket, för det kändes som Sunderland var extremt starka och de hade ändå en hyfsad kontroll på matchen. Trots att det var Newcastle som under stora delar styrde spelet så kändes det ändå som att Sunderland, det var deras eftermiddag och det var de som skulle vinna matchen helt enkelt.
Newcastle åkte ur cupen tidigare i veckan också, Europa League. Så att den här veckan har inte varit helt fenomenal för deras del. Hur ser du ändå på fortsättningen för de här två klubbarna? Jag menar, både Sunderland och Newcastle ser ju ut att kunna bli indragna i allvar i den här bottenstriden. Är du orolig för någon av klubbarnas existens i högstadivisionen?
Ja, Newcastle tycker jag väl bör känna sig relativt lugna. De har ett ganska enkelt spelschema kvar och har allmänt kontroll på läget, känns det som. De fick ju in ett par fransmän där i januari som har vänt på hela Newcastles trend. Men även fått Newcastle att spela en bättre fotboll tillsammans då. Både Moussa Sissoko, Johan Gauffran och framförallt Papi Cissé som har kommit igång på allvar i Dembabas frånvaro, vilket lyfte Newcastle ett extra snäpp. Medan Sunderland som gått tungt i de enkla matcherna, om jag får säga så, mot de sämre lagen eller lagen på den nedre halvan som de kanske borde vinna över, har de istället tappat viktiga poäng, vilket gjort att de nu med ett extremt svårt spelschema kvar är med i bottenstriden på högsta allvar. Det är nämligen så att de ligger på 34 poäng tillsammans med Stoke och Aston Villa, vilket gör att det ligger 3 poäng före Wigan som har 2 matcher mindre spelade. Så Sunderland borde ju känna sig väldigt oroliga, men samtidigt så var det här ju en fantastisk match, vilket jag tror det kan bära med sig i kommande matcherna, trots att det är väldigt tufft motstånd. Men ja, det kommer helt klart bli en spännande avslutning, i varje fall för Sunderlands del.
Ja, och precis som för Sunderlands del så är det ganska dramatiskt nu mot slutet för Stoke City som har blivit indragna i den här bottenstriden. Jag tänkte väl ändå snacka om deras kollaps lite grann. De spelar mot Manchester United i helgen och det blev inte helt oväntat förlust. Vad har du mer att fylla på där, Christian?
Det har jag en hel del att fylla på, i alla fall som United-supporter. Men bortsett från det så Stoke har ju haft det tufft under senaste tiden. Nu riskerar man till och med att åka ut helt plötsligt. Det som såg så lugnt ut förut. Om man hade så gott självförtroende och tänkte att det här det här kan väl bli ett bra mittenår i alla fall. Men nu, precis som Sebbe sa, så sitter man där i bottenstriderna. Kämpar då mot Aston Villa, Sunderland, Norwich, Newcastle och dessutom Wigan också. Det är en hel del lag där nere som riskerar att åka ut. Och att möta United gjorde det knappast enklare. Det kom hårt och snabbt, kan man väl säga. Mot United inleddes redan 4 minuter innan matchen, så lyckades Michael Carrick peta in en hörna från Phil Jones som gav dem en riktig uppförsback redan i början av matchen. Att Van Persie sen den andra halvleken också spräckte sin måltork och petade in en straff där och nästan dödade Ferguson, som han själv uttryckte sig, efter matchen. Gjorde inte direkt saken enklare. Som sagt, Stoke har aldrig varit så bra på den offensiva fronten. Det är väl knappast det han varit kända för. Och lyckades inte direkt hämta upp det, så det blev 2-0 till United. Om jag får säga det själv, rättvist resultat.
Men om vi ska snacka lite grann om själva Stokes kollaps, för det har ju varit riktigt risigt nu i slutet. Det brukar ju vara ett Stoke som tar sina poäng, krigar in lite skitmål här var, men ser du någon speciell anledning till att det kanske inte, som gör så att det inte fungerar längre för Stokes del? Om det är att det kanske är för enformig taktik de har, eller om det helt enkelt är lite oflyt, eller om lagets bredd inte är tillräckligt. Vad tycker du?
Ja, så det finns ju många anledningar. Det är ju precis som du säger, att man, det är väldigt mycket samma grejer som händer hela tiden. Och delvis är det ju som jag, inte för att vara sån direkt, men i början, eller egentligen bara för att vara sån, i början av säsongen så skrev en krönika om just Stoke, och där påpekade att man har tagit in för lite friska ben och att det är alldeles för mycket spelare från samma säsongen. Jag tippade faktiskt att de skulle åka ut, och halvvägs in i säsongen såg det ganska overkligt ut, men nu ser inte helt omöjligt ut. Det känns som att det är för mycket liksom gamla spelare. Man har inte så många unga killar, inte så många snabba spelare som kan ta sig framåt i planen. Det är väldigt enformigt.
Och innan vi tittar uppåt i tabellen på nästa punkt, när vi ska snacka lite Gunners också, så kan jag ändå fråga er, för att bortsett från Reading och QPR, jag tror de flesta räknar med att de här kommer ramla ur, de två. Är det Stoke som ni ser som kan bli den som ramlar, eller blir det kanske Aston Villa eller Wigan, eller vad säger magkänsla? Vi kan ju börja med dig, Christian.
Ja, alltså det är egentligen svårt att säga. Om man ska se till Stokes form just nu, så kommer de absolut trilla ut. Man måste verkligen rycka upp sig. Å andra sidan så har man inte så jättetufft spelschema. Man möter Queen's Park Rangers i nästa match, vilket man borde plocka poäng på. Man har också en viktig match mot Sunderland som kan avgöra en hel del. Aston Villa däremot ska jag inte säga att jag har så jättebra koll på, men jag har för att de har ganska tufft spelschema. Om jag minns rätt så är de i alla fall både United och Chelsea kvar. Så nej, jag säger som jag skriver i krönikan i början av säsongen, att Stoke blir nog det lag som följer med ner.
Håller du med det, Sebastian? Eller har du någon annan känsla inombords?
Ja, jag tror nog att jag får hålla med Christian den här gången. För att inför den omgången så trodde jag på att det var Sunderland som skulle ryka, i och med deras förskräckliga form, samt att de har ett extremt svårt spelschema kvar, med bland annat matcher mot Chelsea och Manchester City. Men samtidigt så spelade ju det här fantastiska derbyt i helgen, där de besegrade Newcastle med 3-0 och gjorde ett stort avtryck både på mig och övriga England, tror jag, med den segern, då Newcastle faktiskt är väldigt bra. Så jag får nog faktiskt säga Stoke också, just eftersom att de verkligen inte hållit den klass de ska under de senaste omgångarna och spelat en sämre fotboll än det gjorde i höstas.
Jag personligen tycker det är en ganska svår fråga att besvara. Eller ja, det är ganska självklart, tack för att det inte är klart än. Men om jag säger en ring, så får jag väl ändå säga Stoke också. Wigan rycker ju alltid upp sitt slutet, och Aston Villa känns som att Benteke kan rädda dem där. Men som sagt, vi ska vidare, och nu kollar vi lite högre upp i tabellen, där vi hittar ett visst Gunners som på nytt lyfter sig och ser ut att ta sig till Champions League. De stod ju för en ganska fin vändning mot Norwich hemma på Emirates i helgen, och jag tänkte väl ändå att Sebastian skulle fylla på lite här mer angående den här matchen och Arsenal i princip allt.
Ja, Arsenal inledde ju extremt tafatt mot Norwich. Det kändes som att det var väldigt ointresserade av att spela fotboll och göra fansen glada, utan känslan var istället att de ville få med sig de 3 viktiga poängen, och Todd kliver upp då till tredje platsen som låg i potten då på matchen. Och det gjorde ju att Norwich, de kunde spela en helt okej fotboll och kunde lyfta fram laget trots att det startade med en väldigt defensiv uppställning. Och det gjorde ju också att det var Norwich som tog ledningen genom Michael Turner då efter en frispark där han knoppade in bollen. Så att, och då kändes det väldigt tungt för Arsenal. Det behövdes verkligen ett lyft. Och med det bytte Wenger in. Han gjorde därmed ett dubbelbyte. Där debuterande Wilshere gick av. Han har kommit tillbaka efter skada. Och istället kom både Walcott och Podolski in. Och det lyfte ju Arsenal rejält. Både Walcott och Podolski var ju extremt spelsugna efter en tids frånvaro. Så det var samtidigt kul att få se dem spela och självklart då lyfta Arsenal som det verkligen gjorde. Där det till slut då kunde vända efter en straff av Arteta samt ett självmål av Bassong där Giroud var högst aktiv. Och slutligen även ett avgörande mål då på tilläggstiden. Så det var en smart fantastisk vändning från Arsenals sida.
När vi tänkte på den här straffen då, som egentligen var avgörande för hela utgången av matchen. Det var ju lite olika röster angående om det var straff eller inte. Vad tycker du angående situationen?
Jag tycker det är en solklar straff. Han blir ju totalt neddragen i tröjan, Giroud. Sedan det som diskuterats är ju lite att domaren, Jones, han såg ju den här händelsen från ett helt fritt håll. Han stod i perfekt vinkel och kunde precis se vad som hände. Men trots det så valde han att fria Norwich från den situationen. Men efter att linjedomaren meddelat honom från en extremt mycket sämre vinkel så förstod han då, nej det är nog straff. Så han blåste ju straff då för det. Och det var ju såklart straff så att det var helt klart. Men samtidigt så kan jag ju förstå frustrationen hos Norwich-spelarna. Då han faktiskt hade tänkt att låta spelet gå. Men som sagt, en solklar straff i mina ögon.
Absolut. Och när vi ändå snackar lite grann om Arsenals vändning och lyft. De ser ut att gå mot Champions League-spel igen. Vad tycker du ligger bakom att Arsenal trots allt får ihop det nu igen? Till skillnad från att Tottenham kanske halkar ifrån nu på nytt eller någonting. Arsenal, det är inte första gången de lyckas ta en av de här platserna bakom titeljagande klubbarna.
Jag tror det är att Arsenal har ju ändå den traditionen i klubben. Det är en Big Four-klubb i gamla Big Four då med United, Chelsea, Arsenal och Liverpool. De hör hemma på den nivån och det krävs en Champions League-plats som inte mer varje säsong för att både ägarna och klubbledningen ska vara nöjda. För det fungerar ju inte annars. Alltså Arsenal har ju de villkoren på sig och ska rankas som en av världens bästa klubbar. Och då finns ju inget annat än en fjärde plats. Sedan kan även uttåget och Champions League ligga bakom detta då Wenger fått koncentrera sig helt på ligan. Även efter att de förlorade mot Blackburn då i FA-cupen. Så jag tror även att det har varit det då att de helt kunnat koncentrera sig på Premier League. Så det har nog varit det.
Och nu lämnar vi ligaspelet lite grann och vi ska rikta oss mot FA-cupen. Det har ju spelats två högintressanta semifinaler. Den ena hade lite mer intressanta klubbar från lägre trakter, Millwall och Wigan. Vi ska börja där, lördagens match. Christian, vad har du att säga om den kanske skrällaktiga semifinalen, men samtidigt väldigt intressanta?
Jo, jag tänkte ju precis säga det, att det var två väldigt oförväntade lag som lyckades ta sig till semifinalen. Jag tror knappast att när FA-cupen drog igång och att man skulle gissa liksom topp fyra lag, så var knappast de här två med bland dem. Men det var som förväntat trots allt. Wigan fick sin gratis biljett då inom citationstecken till FA-cupfinalen. Sen får vi se hur det går där och så. Men det var en bra match. Det var Wigan som dominerade det. Förde spelet. Hade nästan alla vassa chanser och sådär. Det var en välförtjänt seger. Tyvärr hamnade jag mest fokus på vad som hände där i slutskedet av matchen med internbråket på Millwall-läktaren med deras egna supportrar som slogs blodiga. Jag tror det var någon polishatt som stals, så det blev praktiskt taget upplopp.
Det är självklart mycket dystra bilder att få se och bevittna från alla håll. Och, men om vi ändå ska lämna det här som är jättetråkigt så kan vi ändå snacka om det positiva för Wigan som på nytt är indragna i en nedflyttningsstrid där. Och ändå lyckas ta sig till en FA-cupfinal som i princip betyder spel i Europa liknande säsong. Alltså, jag vet inte riktigt, hur tycker man att det här är för Wigan? Det är ju någonting som självklart lär betyda ganska mycket för klubben.
Jo, alltså det är klart det betyder mycket. Det blir någon sorts, vad ska man säga, lykta i mörkret. De har haft en tuff säsong, egentligen flera tuffa säsonger. Där fansen har haft väldigt lite att glädja sig åt. Och då blir väl det här någon sorts liksom räddning som håller kvar och liksom visar att ja, men det finns lite hopp trots allt. Precis som liksom där att Bolton tog sig väl ganska långt tror jag för något år sedan. Och liksom det går, även om man haft en skitig säsong i Premier League och så kan de mindre lagen ta sig långt. Det är just det som är grejen med FA-cupen och Carling Cup och sådär, till exempel som den där, förlåt, nu får ni gärna hjälpa mig.
Ja, det var i alla fall, ja.
Carling.
Ja, men i alla fall, det var ju liksom, det är inte första gången det är lite mindre lag som tar sig vidare via cup-framgångar. Vi hade ju Birmingham som spelade i Championship för 2 år sedan när de ändå var med i Europa League och fick lite fina framgångar. De kom ju ändå till gruppspelet i Europa League. De var inte allt för långt bort från att faktiskt gå vidare till en sextondelsfinal där. Men det är ändå först och främst den här FA-cup-titeln vi ska snacka om. Så om vi tar och vänder blad och kollar på söndagens match mellan Man City och Chelsea, där det var City som blev vinnande. Kan du berätta lite mer om den här matchen, Sebastian?
Ja, Manchester City-Chelsea spelades ju av då under söndagen och det var även det en väldigt bra match. Likt alla andra matcher vi får se under den här helgen. För vi har ju verkligen skämts bort med en hel del dramatiska matcher. Och det var även den här. Men City var det lag som tog kommandot från start. Det var det bättre laget i mina ögon och styrde spelet ganska säkert utan deras spanske playmaker David Silva. Det var istället Samir Nasri som klev fram och prickade in 1-0 för Citys del. Efter ett litet flipperspel då i straffområdet. Då City då kunde komma in med både Aguero, Milner, Tevez som alla var med i straffområdet vid den tidpunkten. Aguero var annars en väldigt framstående spelare i City idag tillsammans med Touré. Som båda styrde City framåt i den andra halvleken. Chelsea hämtade dock upp en aning och Ba gjorde ett mål för Chelseas del. Det var dock en reducering i den 66 minuten. Där han på ett vackert sätt, ett Ba-sätt som man nästan får säga, efter alla hans konstnärliga mål kunde slänga sig då och sparka in den här bollen på cykelsparksvis. Men det räckte inte hela vägen för Chelsea som fick se sig förlorande mot detta Manchester City.
Det var ju ändå två klubbar som i princip slogs för att få en någorlunda räddningsplanka, en titel liksom helt enkelt. Rafa Benitez mot Roberto Mancini. Två tränare som också har en viss press på sina axlar och där i alla fall Chelseas manager väntas få lämna in och försvinna från Stamford Bridge till sommaren. Märktes det ganska mycket också, alltså på känslan i den här matchen och hur det var liksom ställt med klubbarna inför dramat att det var en match som i princip betydde ganska mycket för de här klubbarna.
Jo, självklart, men jag tror samtidigt att en Champions League-plats, att både City och Chelsea når Champions League-plats tror jag är lite viktigare, även om detta är det i princip den sista cupen då för City att kunna ta hem. Alltså enda segern för säsongen, trots att det ändå får ses som misslyckad. Medan Benitez då jagar ytterligare en medalj till sin meritlista. För det är ju den känslan som ändå kommit in lite att Benitez verkar vara mer intresserad utav att vinna både Europa League och FA-cupen för att då tappa ligan. För efter alla spelare som han vilar i den här förlusten mot Southampton som symboliserat lite Benites tapp i Chelsea. Har fått många kritiker då att inse att Det kan vara så att Benitez inte är intresserad av att hjälpa Chelsea med en Champions League-plats för nästa säsong. Självklart vill han göra det bra, men samtidigt så finns ju de där känslorna som jag säger att han hellre satsar på kupparna. Så ja, tyngst var det nog för Benitez den här förlusten.
Ja, det är ju lite också så. Man får ändå se att Rafa Benitez, han spelar ju liksom för att stärka sitt egna namn också. Eller ja, han spelar inte, men hans lag spelar ju för att få framgångar som stärker hans namn. Och titlar, ja, titlar talar mer än vad en Champions League-kvalifikation gör. Så det kan ju ligga någonting i det. Angående Roberto Mancini så har ju ändå fått den här finalen nu. Och hur tror du att man ser i Man City-lägret på en eventuell FA Cup titel och en andra plats i Premier League och ett misslyckande egentligen i Champions League-gruppspelet igen? Hur tror du de kommer sammanfatta den här säsongen?
Jag tror att City-ledningen och supportrarna ser det här som ett stort misslyckande. Målet var ju att det var den här säsongen som man skulle ta sig ut i Europa på allvar. Första året var ju det så kallade prövåret, eller det året som man skulle spela in och vänja sig lite vid spel på två fronter. Men det lyckades man inte med, och trots att det var en väldigt tuff grupp så slutade det ju faktiskt fyra till och med bakom Ajax, vilket också får ses som ett misslyckande. Samtidigt som man då hade förhoppningar om att kunna försvara Premier League-bucklan förstås, vilket man inte heller lyckades, och spelade sport ganska tidigt. Så FA-cupen är visserligen små plåster på såren, men samtidigt så tar den inte från City att det faktiskt har gjort en smått misslyckad säsong.
Men tror du att Roberto Mancini blir kvar till nästa säsong?
Ja, det är en svår fråga då. Ja. Jo, men det tror jag nog ändå. Det känns som att Mancini borde få fortsatt förtroende, även om de här shejkarna vill ha titlar och vill ha avancemang i Champions League, så tror jag nog ändå att Mancini kan få fortsatt förtroende. För det har ändå varit ganska lugnt. Jag har inte varit så speciellt mycket rykten om tränare och byten i City, utan då har det istället varit spelare som kan lämna eller köpa sin. Så jag tror nog att maskinen blir kvar faktiskt.
Ja, men då ska vi lämna även FA Cup-snacket och nu ska vi egentligen runda av här med min lilla punkt där jag tar upp tre stycken saker som jag tycker är värt att benämna från den senaste veckan. Och sen nämnde jag någonting som var riktigt, riktigt piss. På första som jag vill nämna, det är Cardiff som faktiskt är på väg upp till Premier League nu. De körde över Nottingham Forest i helgen. Och det mesta talar ju för att de kommer att kvalificera sig nu för spel med de riktigt stora. Jag har varit ganska imponerad av dem hela säsongen. Och bortsett från att de förlorade när jag väl spelade på dem, så har de gjort bra ifrån sig. Och sen är ett annat lag som jag nu vill lyfta. Det är Arsenal som på nytt kommer ta sig till Champions League. Ja, det mesta talar för det i alla fall. Och den här vinsten i helgen mot Norwich var mycket möjligt avgörande för den här kampen mot rivalerna Tottenham och Chelsea om en av de två platserna. Så det verkar vara. Manchester City tror jag ändå är lite för långt fram. Ja, högst upp på min lista från den här senaste veckan är Paolo Di Canio som... Ja, han ger en ny god känsla i Premier League då, även om han har sin bakgrund med där han anses vara fascist och så vidare. Jag gillade hans firande, det kändes verkligen äkta och han brann verkligen för saken när han ledde Sunderland till stor framgång i Tangway Derbyt mot Newcastle. Det ska bli intressant att se om han lyckas rädda Sunderland från nedflyttning, men många talar redan om en Di Canio-effekt. Vi får se hur långt den leder. Det negativa, det blir Millwall-supporternas beteende i FA Cup-semifinalen och Newcastle-supporternas agerande i anslutning till derbyt. Det är ju bilder som man inte vill se helt enkelt. Mycket våld och mycket stök och bråk generellt den här senaste helgen, och det är mycket tråkigt för Englands del, och förhoppningsvis får vi inte se det igen den här säsongen. Minst. Men jag tror vi ska ta en runda av här. Känner ni er nöjda idag?
Ja, det känns väl bra tycker jag.
Nej, jag tror jag bara vill flika in en sista grej här. Men för att sätta min egen liksom, veckans dåliga grej, så får jag säga mig själv. Hur kunde jag glömma det? När jag pratade om det där League 2-laget som hade tagit sig så långt till Capital Cup, så tänkte jag såklart på Bradford. Och det är skamligt att jag glömde det. Så det får ni ursäkta så mycket.
Nej, det är ingen fara. Jag glömmer ganska mycket. Jag har säkert glömt en massa saker i den här podden. Men vi förlåter dig, Christian. Och
ja, det är schysst.
Annars är du väl ganska nöjd med att vi är tillbaka med Englandspodden igen?
Jo, men absolut.
Yes, och då tar vi avrundar här och vi får väl tacka sen så mycket för att ni lyssnar och vi ber som vanligt om ursäkt ifall det är några eventuella störningar i sändningen. Vi sitter som sagt på olika orter i Sverige och vi gör så gott vi kan. Men nu ser vi fram emot nästa fina omgång. Vi har matcher redan i veckan här och helgens omgång är egentligen inte över, för det är ju liksom de matcherna som kommer spelas onsdag, torsdag. Tills dess, ha det gott och så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!
Hej då!
Hej då!